Hallo da.
Hey, you.
Like it, babe.
Ja, du. Jag tog min sista snus i morse. Jag bad en vän till mig skicka efter snus för typ 2 månader sedan, vilket han gjorde, men på grund av corona så har det inte kommit fram. Så nu sitter jag alltså i karantän. Instängd. Och utan snus. Det är mitt liv just nu.
Och hur länge har du snusat?
Sen jag var 18. I 12 år.
12 år? Mm. Och nu är du ute på... hur ska man säga?
Tunn is.
Eller djupa änden av poolen.
Nej, men så här är det. Att jag försökte ju... Jag bestämde ju för att jag skulle åtminstone skära ner innan jag kom hit till Chile. För jag insåg att det var ju det här som skulle hända. Även om jag försöker skicka efter så kommer det ju någonstans att ta stopp. Då kändes det som en dum idé att upprätthålla ett beteende i form av att upprätthålla snusandet. Så jag försökte ju skära ner. Så jag gick ju från en dosa om dagen ner till typ 5 snusar om dagen redan då. Och det var alltså, det är märkligt det här med nikotin och det är märkligt med beroende. Om ni är någon som har funderat, om det är någon ungdom som skulle lyssna på det här, som tycker att det är coolt att röka eller snusa, gör inte det. Det är riktigt korkat. Finns inget syfte med det alls. Så. Nej. Sen jag var 18 har jag hållit på med det här. Och ska ner till typ 5 om dagen. När jag kom hit till Chile så gick jag väl upp till kanske 10 om dagen. Och nu är jag nere på. Senaste 4 dagarna har jag varit nere på typ 2 om dagen. Så ja. Det är. Präktig abstinens här.
Och instängda. Och ja. Kan inte röra oss, kan inte gå ut, kan inte ta frisk luft. Och tydligen fick jag höra nu att karantänen ska vara ända till september.
Men vet om det är för säkerhet? Eller vad det är hon trodde?
Just nu, som i hela samhället är inom konstigt dvala. Jag menar, det kan, en dag, 10 dagar, det kvittar. Antingen är så himla detsamma.
Jo, i och för sig. Men vet Gabi att det skulle bli liksom fram till september? Eller var det någonting hon bara, jag tror att det här kommer att vara till september?
Tydligen har du sett på nyheterna, men du och jag har ju varit lite off the grid ett tag. Så jag måste gå in i det lite mer.
Jo, jag tror att det där är en bra idé. Vi har ju, det är väldigt märkligt att sitta i karantän. För man har all tid i världen, men ändå flyger bara timmarna. Och man upplever att man inte hinner med någonting alls. Vilket är jättespeciellt. Jag fattar inte, klockan är nu 2:30 nästan. Jag har tagit en promenad idag, det var jag hunnit med. Det är så konstigt, för tiden bara flyger. Och i och med det också att vi kollar ju typ inte på nyheter. Men du och jag, vi kollar på mycket dokumentärer och vi...
Ja, vi har haft en tid av att bara finna oss i att vara i karantän och leva med det. Vilket inte är lätt i sig. Och sen... Vad ska man säga? När man är i karantän dagarna, man märker inte... Alltså jag till exempel dag och natt slutar bry... Man bryr sig mindre om det där. Kvitt om du lägger dig sent, om du lägger dig tid. Du bara gör exakt det du vill just då. Jag tycker om att gå upp tidigt nu. Jag tycker det ger mig en god energi. Jag går ut och tränar och så vidare. Men det var en period där vi la oss 4 på morgonen. Det är många, många dagars tid. Så, yeah.
Nej, men det är väldigt speciellt att sitta i den här situationen vi gör. Och du och jag har haft ett litet bråk i morse. Och det där är ju så himla, nu har vi redan pratat om det här i typ 2 timmar. Men jag tycker det är så, man märker liksom vad det gör med den. Det är så många man hör nu som har problem med sina relationer. Och egentligen tror jag inte att det handlar om att det är fel på relationerna i sig. Utan att vi är verkligen inte skapta för att vara instängda. Det är därför vi har valt att göra ett straff i, det här, i våra samhällen. Att man låser in människor. Det är liksom det största straffet. Ja, på de flesta ställen i världen, om man nu inte har dödsstraff, men det är liksom det största straffet man utsätter människor för, att vara instängda. Och nu helt plötsligt sitter hela världen instängd. Och det är klart att man kan ju inte förvänta sig att det ska gå hur bra som helst och att livet bara ska flyta på, att åh gud vad skönt, nu får man sitta hemma och ta det lugnt. Jag avundar de människorna som 100% kan känna det. Jag hörde till exempel en helt fantastisk historia om en kvinna som har varit... Hon har varit mammaledig ett år nu och skulle gå tillbaka mot 60% i tjänst. Men det hade hon inte informerat chefen, om jag förstod det rätt. Så kontaktade chefen henne och sa att men du får gå på permittering, tror jag det heter. Så att hon är på permitterad på typ 80%. Så att hon tjänar 80% och jobbar 20% från att hon skulle ha jobbat 60% och tjänat 60% därefter. Så nu har hon jättemycket tid med sitt barn och sin man istället. Och så här. Jag kan ju, nu är det många förlossningar som har varit jobbiga att man inte fått ha med papporna. Mm. De får vara med under förlossning men de får inte vara med på BB. Så att kvinnorna har blivit ensamma med barnen. Och det där tror jag är väldigt, det där kan vara väldigt tungt för väldigt många. Men om man bortser från det så tror jag att väldigt många nyblivna föräldrar är rätt tacksamma för situationen som den är.
Mm.
Att man har tid hemma, för att det är ju ändå det man gör när man är föräldrar och leder när barnen är så små. Att jag försöker muntra upp mig lite grann med att ja, men de där människorna, de har fått någonting bra utav det här i alla fall.
Ja, men det viktiga är att anpassa sig. Jag menar, om du inte kan göra någonting som vi skulle klassa som produktiv, gå till jobbet, tjäna en slant. Det ena och det andra, om du måste vara hemma, se till att använda den här tiden på det bästa sättet möjligt. Och läka sig själv, mogna, sitta i tystnaden med sig själv. Look into the abyss.
Jo. Nej, men det, alltså man kan få ut jättemycket av det här om man bara finner sig i det och inte beklagar sig över att livet ser ut som det gör, utan att man faktiskt letar i de här stunderna som är kanske lite mörkare och lite, liksom, lite mörkare och lite mer sorgsna, istället för att bara sky det som pesten och springa och gömma sig. Så tror jag mycket på att gå in i det där mörkret, att det är smärtsamt, det är jobbigt. Och det. Människor, alltså man, jag tror att man har fått det här lite om bakfoten. Jag kommer ihåg att jag la upp ett Instagram-upplägg när jag hade gråtit en hel kväll. Och inte av någon speciell anledning, utan för jag kände att jag behövde få ut mina känslor. För när det stormar för mycket så är det ofta att man behöver bara lätta på trycket. Vilken känsla det nu må vara, det kan vara ilska. Ja, men för mig har det varit att träna då. Liksom när ilskeventilen måste pysa, då åker man och tränar. För det är inte civiliserat att skrika och slå omkring sig. Men men när det kommer till tårar, det är ju någonting som man kan hantera i sig själv. Jag kommer ihåg en kväll, då hade jag legat och slagit på en jättevacker musik och jag hade slagit på mig hörlurarna, och därefter så låg jag bara och lyssnade och grät i typ en timme. Och sen är det ju, så har man ju lättat på trycket, man mår så mycket bättre efteråt. Vi har ju pratat jättemycket om det där. Och så la jag upp en litet klipp om det där jag skrev att varför strävar vi alltid efter glädje? Varför strävar vi alltid efter lycka? Eller att sträva efter det är väl okej. Men att alltid, så fort det man inte är lycklig, så, är det, så tror man att det är något fel på livet. Man tror att man gör någonting, man tror att man gör någonting dåligt. Att nu är det fel på mitt liv, nu måste jag förändra någonting. Ja, eller så är det kanske en signal på att du måste fundera över hur du lever ditt liv. Och därigenom, jag vet inte, men leta i sorgen, leta i mörkret, leta i ilskan. För att den finns där av en anledning väldigt ofta. Och därför ska man heller inte bara liksom, oj gud, nu mår jag jättedåligt det här. Låtsas att det regnar och sen så struntar man i de känslorna. En del kan säga att det är dåligt att älta. Älta tror inte jag är bra, men jag tror inte att det är något fel på att faktiskt bejaka mörker. Och inte bli rädd för det. Och inte tro att det är fel på livet så fort man mår lite dåligt. Jag tror att det är många fått den bakfoten.
Jo, jag håller med. Vi måste bli bättre på det också. Jag känner så många som skulle behöva lätta på trycket och gråta ut farsan till exempel.
Jo, nej men alltså, ganska många av våra föräldrar i generation tror jag verkligen hade mått bra av det där. Och jag tror ju att, alltså, alla människor har inte behov av att gråta. Alltså, vi funkar alla väldigt olika, men däremot så finns ju mekanismen hos alla, vilket innebär att det måste ju fylla någon form av funktion eftersom vi har det kvar. Och sen har människor olika stort behov av att gråta. Jag är jättekänslig, jag är jätterörd. Lätt rörd. Vi stod och tittade ut här över utsikten från vår balkong häromdagen. Så helt fantastisk solnedgång. Så det slutade med liksom att solen gick ner i väst. Och ja, men anderna. Vad ska man säga att det ligger i öst? Blir det?
Mm-hmm.
Vi tittar upp mot anderna och det skapas liksom de blodröda berg. Det är så vackert att jag tappar ju bara alltihop och börjar storgråta. Och jag hade typ glömt att man kunde gråta för att någonting är vackert och för att någonting är fint. Glädjetårar är en sak, men just den här, jag fick verkligen något bryt för det var så otroligt mäktigt att se de här bergen och känna livet på något sätt. Att jag och mamma har ju pratat mycket om det där. Och jag har väldigt nära till tårar. Och jag har väldigt stort behov av att gråta mycket. Och liksom, jag fungerar bara så. Och jag tror att alla är olika. Men jag tror att alla har mer eller mindre behov av det.
Alltså det gör ju en så väl efteråt. Man kan ju bara väga ut om det var värt det efteråt. Jag tror, som du säger, det är därför en anledning. Man lättar på trycket. Jag brukade aldrig gråta och du fick mig att gråta. Alltså du lärde mig att släppa och gå in i de rummen. Och det har bara gjort mitt liv bättre. Och tack vare dig. Jag hade aldrig tagit initiativet. Det var vekt att gråta. Det var fegt att gråta. Det var fel att gråta. Det var mjukt att gråta. Det var bra att inte gråta.
Nej, men jag tänker också jättemycket på det där. Jag berättade för dig. Måste jag ha varit i 16-17 års åldern. Och så hade jag en god vän. Som var någon gång när jag grät. Och det var ju mitt under brinnande tonår. Och man har ju sina problem och stök där. Jag ska ihåg att jag sa till honom att jag har aldrig känt mig så svag som jag gör just nu. Jag ska ihåg att titta på mig och sa bara, ja, fast du har ju aldrig varit starkare. Det här är första gången jag ser dig. Det är första gången jag ser dina känslor. Alltså, en människa som går runt och är glad hela tiden har jag inte mycket tillit för. Eller något sånt där, sa han. Och jag är beredd att hålla med. Alltså att livet är inte, det är inte en liksom railway eller vad man ska kalla det. Som bara tuffar på med kontrollerade stopp överallt. Det är en jäkla berg- och dalbana med det här livet. Och jag vet inte att... Jag tror att fördelen som vi har är ju att, alltså vi i form av kvinnor, att vi har blivit uppfostrade till att bemästra verktygen av hantering av sorg, typ.
Mm.
Att vi har fått verktyg sedan vi är små, för det har varit okej och accepterat att vi gråter. Kvinnor har generellt sett ett lätt, vad heter det? Språkutvecklingen är snabbare hos tjejer. Och det där tror jag också är en bidragande orsak. Att man ägnar mycket tid åt. Det var någon studie jag läste under tiden jag pluggade. Att man hade gjort studier på hur mycket tid man spenderar på respektive kön.
Mm-hmm.
I liksom hur mycket tid man pratar till barnen. Och jag tror att de där förhållandena var. Om det var 80-20. Vad lärarna gav. Hur mycket tid lärarna gav till barnen. Kan du gissa vilken som var högst?
Av kvinnan och tjejerna?
Nej, men just det här att det var en 80% mer pratade lärarna med ett kön. Vilket?
Jaha, med tjejerna.
Yes. Till tjejerna, jaha, men vad har du gjort i helgen då? Nej, har du varit och hälsat på mormor? Vad mysigt. Pojkar, ställ dig upp, klä på dig kläderna. Ja, nu ska vi gå ut. Nej, men håll inte på sådär. Nej, du får inte slåss. Nej, men ni ska inte.
Mm.
Det är väldigt smalt ordförråd du ger till pojkar i den interaktionen.
Ja.
Och jag tror att det där är en orsak till att pojkar generellt sett har sämre och svårare att hantera känslor.
Ge ord till känslorna, liksom uttrycka sina känslor.
Ja, visst. Och det där är någonting som jag har tänkt på det mycket. Och sen beroende på var man är uppvuxen någonstans, vad i vilken familj och under vilken kultur. Min mamma är musiklärare och är musiker och liksom alla på min mammas sida är liksom konstnärssjälar. Det har alltid varit accepterat att känna, och framförallt har alla känt väldigt mycket. Men kollar man däremot på pappas sida, så där har det varit väldigt lite känslor i den liksom utsträckningen om man jämför med mamma. Utan där var det väldigt sakligt och naturorienterat i många fall. Och Om man har ett problem så ska det finnas en lösning. Det är inte att man bara kan liksom få känna de här sakerna och få vara i känslan, utan det ska alltid finnas en lösning. Och det är ganska en väldigt fin vad heter det? Samarbete mellan mina föräldrar, eller hur man ska uttrycka det, att de var väldigt traditionellt. Men det gjorde ju att pappa var ju väldigt saklig, så det vill säga att både mig, Kalle och Olle, nej, reser upp, nej, men man ramlade och slog sig, så kunde man få borsta av knäna och så får man springa igen. Det var väldigt lite skillnad, så jag minns det i alla fall, mellan mig, Kalle och Olle i den bemärkelsen. Och med mamma liksom, ramlade man då och slog sig ordentligt, ja, men då var mamma, oavsett om det var jag, Kalle eller Olle, men bejaka känslor och oj, hur mår du, hur gick det där, och liksom det är bra två ytterpoler att ha, tror jag.
Ja, men jag håller med.
För om man bara får det där, om man bara får det rationella hemifrån och man då är en känslomänniska, då tror jag att man mår ganska dåligt i familjeförhållandet. Att man kan nog känna sig ganska ensam, och att man upplever att familjen inte förstår en, för man har inte fått verktyg att prata om det hemma. Och då liksom, om man då är pojke och kommer från en familj där inte vanan finns att prata om känslor, och vi har det samhället som vi i alla fall hade, jag tror att Sverige håller på att bli förändras där, för mycket av sån här forskning kommer fram. Men hur sjutton ska då en pojke lära sig att hantera alla de här känslorna, framförallt hur man ska prata om det? Och vad är, alltså tårar, det får man ju lära sig ganska tidigt att det är någonting man ska försöka undvika.
Jo. Nu med coronatider och så tror jag vi alla får ta oss en funderare. Jag tror inte man kan, vi kan inte gömma oss någonstans. Hela världen är i en, vi haltar lite grann allihop tillsammans.
Jag tror att det är nog det som har blivit tydligast under coronan, att för det här sa ju du redan precis när allt det här började. Nej, man kommer inte kunna gömma sig. Och jag fattade verkligen inte vad det var du menar. Alltså Gabi.
Nu kom Gabi.
Grazie Gabi. Gabi kom in med en helt fantastisk chokladbrownie här. Som vi ska smaska på sen. Vad var vi?
Att man inte hade någonstans att gömma sig.
Jo, nej, men du sa ju det redan innan. Och jag tror inte, jag förstod inte riktigt vad du menar. För jag bara säger, ja, är det någon gång man kan gömma sig, så är det ju nu. Man sitter verkligen inomhus. Men det jag insåg sen är att du menar att du kan inte gömma dig för dig själv. Alltså alla de här, liksom, allt stök man har kommer ju upp. För det finns ingenting annat att göra än att tänka. Det är som just så pass att vi kan träna. Och det är ju som jag insåg också, att jag har alltid sett träning, och det vidhåller jag fortfarande, att man mår mycket bättre av att träna. Men jag har ju alltid tänkt att det där har varit min läkning för olika fenomen. Av sorg eller av ilska. Eller att det har varit en läkande process. Men jag inser att det har ju bara varit omplåstrande. För när jag inte längre kunde ha det. I samma utsträckning som jag haft innan. Och i synnerhet nu under coronan. Alltså det är mycket mörker som har dykt upp. Det är många monster som har hoppat fram under sängen. Hos mig här. Man börjar inse att ja, men jag kanske bara har verkligen plåstrat över väldigt infekterade sår under väldigt många år. Och nu tror jag inte att det är så. För att jag börjar känna mig, alltså vi sitter i corona, det är en jävla ruskigt stökig situation i hela världen. Men trots det så går det ganska bra, och det är det jag menar med att jag tror att träningen har bara upprätthållit, liksom, det har varit någonting bra. Men just det här att man inte kan gömma sig, det där blev en insikt. Och sen mycket i en själv, herregud. Man är 30 år snart, ens vänner börjar få barn, gifta sig, och min storebror ska gifta sig snart. Det är klart att det är liksom, att simma mot strömmen är inte alltid lätt. Och det där, som du är ju likadan.
Jo, men den som första in i rummet får alla skotten. Så man måste vara lite modig om man vill bryta normen lite grann. Jag tycker om Kevin Smith, regissören, som man måste ha en sane amount of insanity. Så det var lite en sund dos av osundhet. Alltså lite galenskap. Bara bryt the mold. Om du har någonting som är jättebekvämt och dukar bordet, du har ditt jobb, du ser ditt liv framför dig 30 år framme, perfekt, bordet är dukat, beautiful, och precis när du ska tända ljusen så bara välter du bordet och så springer du därifrån.
Hashtag Marios liv.
Yes. Coronatider. Fan ska man göra, you know? Vi har bråkat hela morgonen och tårar och att allt möjligt, men it's part of it. Man går framåt vare sig man vill eller ej.
Det gör man verkligen. Och jag inser, det låter himla dystert med att man har bråkat. Jag vidhåller ju fortfarande. Jag är inte för det som människor säger. Man måste bråka för man älskar varandra. Alltså, desto mindre bråk, desto bättre. Men sen tror jag också... Mario höll på, han visste inte vart han skulle ställa den här muffinsen någonstans, och den höll på att ramla ner i golvet. Så det ser väldigt roligt ut. Nej, men jag tror att man alltså om man är konstruktiv i sina bråk, men det vill säga man inte bara håller på med pajkastning utan man lyfter upp det som faktiskt klämmer och det som gör ont, så är det ju väldigt nyttigt. Och sen är det inte kul. Alltså du och jag har haft en ganska jobbig morgon i morse, och liksom att vara på andra sidan jordklotet och bråka med den enda människan man känner ordentligt, inte kul. Och i synnerhet inte med vetskapen om att man inte kan ta sig någonstans och alla de här sakerna. Men ändå så är det nödvändigt att lyfta fram de här sakerna som dyker upp, och att man, men jag tror framförallt hålla god ton till varandra. Och jag tänker på det jag tror är viktigast. Det var en kompis som sa till mig att hur mycket man än bråkar får man aldrig tappa respekten för varandra. Och det där har jag tänkt på när du har berättat om men dina ex-flickvänner, eller liksom, du berättade i någon podcast här att de har ju sagt att de önskar se dig död. Mm. Alltså det är så här. Ah, jag hade aldrig kunnat yttra de där orden.
Inte jag heller, men det är latinamerikansk passion. De skiter i vilket.
Ja, men tänk om du då skulle dö. Alltså finns inte den tanken hos någon av dem? Det kanske jag som är stresstänkare här, men jag har ju väldigt mycket, jag har ju oerhört svårt att säga hej då till människor när man är osams. Jag kan ju inte lämna någon osams. Det här är ju tillhör ju ovanligheten att jag går ut genom dörren när man inte är sams. Men sen inser man ju också att under de förhållanden vi är, alltså bokstavligt talat, vi sitter på varandra just nu för vi har bara en mikrofon. Och det är typ så hela den här bästa förklaringen för hur den här coronan är. Vi sitter ihop. Och då går det typ inte att lösa konflikterna alla gånger. Alltså när man fortsätter sitta ihop, vi måste komma ifrån varandra. Jag tror att energier påverkar varandra väldigt mycket också. Att vi bor på väldigt liten yta och vi är många personer. Alltså det är mycket energi på lite yta.
Och ensamtid är också jätteviktigt. Och för att ha ensamtid så har man den där x-faktorn. Att man får inte vara där. Liksom man måste vara ensam för att man ska få ensamtid. Mm. Det är då man kan börja tänka som när man, du mot världen. Du går upp och vaknar och du ser planeten. Och consciousness. Alltså du är vaken nu. Just idag, hela den här biten som kan ge ett väldigt tungt perspektiv hjälper för att sen komma in i relationstänk eller dynamik med andra och bara, okej, jag har precis sett livets begynnelse och slut. Nu kan vi prata om jag ska ställa ner toalettstolen eller jag menar, vi kan ta det nu. Låt mig bara få en liten sekund med planeten, med universum, med livet, med döden.
Ja, men sen undrar jag också, jag funderar på den där studien man hade gjort när man hade tagit, jag kommer inte alls ihåg, om någon har läst den här studien så får ni jättegärna rätta mig, men kontentan i det hela var i alla fall att man man berättade för, vi säger 100 personer, 50 kvinnor och 50 män, att ni kommer inom en halvtimme utsättas för extremt hög smärta. Vill ni att någon kommer och håller er i handen? Vill ni vara här tillsammans med någon under tiden innan ni utsätts för den här smärtan? Och väldigt många, eller de som blev testade, de som med i den här studien trodde ju att det var smärtan som skulle uthärdas, att det var det de skulle testa. Men egentligen så skulle de kolla om det finns någon skillnad mellan kvinnor och män i hur man hanterar en sån situation. Och det var väldigt tydligt att kvinnor generellt sett valde att vara med någon, medan män valde att vara ensamma. Att de ville inte ha någon. Och jag tror att det där, jag tror att det ligger så himla mycket i det där. Jag tror att det där komplexiteten i att vara en liksom heterosexuell relation ligger. För att, men du och jag har ju pratat mycket om så här homosexuella kvinnliga förhållanden. Att ditt ex var ju bisexuell.
Mm-hmm.
Och när du berättade hur hon pratade om kvinnor. Att jag blev så himla fascinerad över. Men gud, tänk att vara med en människa. Tänk att vara kär i en människa som verkligen funkar som en själv. Alltså, som vet vad det innebär att ha PMS. Som vet vad det innebär att ha liksom spårade liksom berg- och dalbanor. Och det finns det klart jättemånga män som förstår också. Men det är inte samma sak. En man har inte PMS på samma sätt som en kvinna. En man vet inte hur det är att, kommer inte veta hur det är att bära ett barn.
Nej.
Alltså tänk att kunna dela det tillsammans med någon. Att det gick upp någonting för mig. Att så här, oj vilket annorlunda liv. Och jag förstod också komplexiteten i att försöka vara en man och en kvinna. Och bo under samma tak. För det kommer innebära kompromisser. Oavsett hur man än vänder och vrider på sig själv.
Mm.
Och det är klart att det gör det i homosexuella förhållanden också. Att det, ju det handlar om att anpassa sig till en annan människa. Men jag tror så himla mycket. Ja, men som till exempel Gabi, hon och jag pratade. För hon och Pato hade haft något bråk. Och där hon bara, nej men han är så himla kall. Och han är inte nära mig. Och han vill inte vara med mig. Och då började jag tänka på den här studien. Och så sa jag, men hur är du mot honom när han är ledsen? Ja, men jag är ju nära. Jag pussar honom. Jag kramar honom. Jag finns där för honom. Och jag bara, och hur vill du bli behandlad om du är ledsen? Ja, men samma sak. Jag vill bli kramad, jag vill bli pussad. Och jag tror till och med att man gör ju det som man själv vill ha.
Mm.
Och då sa jag det, jo, precis. Så om du är ledsen och Pato visar dig kyla. Så kanske det är för att han tror att du vill ha din ensamma stund. För det är vad han hade velat ha.
Mm.
Och jag tror att man skjuter sig själv så mycket i foten. Och tror att vi är så mycket mer lika än vi är. Och vi har ju pratat mycket om det här med kvinnor och män och på gruppnivå och individnivå. Att på individnivå så är säkert män och kvinnor betydligt mycket mer lika varandra än män gentemot män och kvinnor gentemot kvinnor. Jag tror att du och jag har väldigt mycket mer gemensamt än till exempel Ignacios flickvän Jenny.
Mm.
Även fast du och jag är man och kvinna. Men vi blir på samma kultur, vi är liknande i vårt känsloliv, vi har liksom ganska samma sätt att se på livet. Så det är klart att jag säger inte att bara per definition att kvinnor och män är olika. Men kollar man på gruppnivå i samhället så tror jag att man kan se ganska stora skillnader mellan kvinnor och män.
Mm.
Och jag tror att det här är en sån som mynnar ut. Det här är, tror jag, en av de här stora liksom, skillnaderna mellan kvinnor och män på gruppnivå. Hur man hanterar sorg och hur man hanterar... hantera sina tankar.
Mm.
För jag märker jättestor skillnad på dig och mig. Ja, du har ju ett behov av att prata också. Men när du säger att jag behöver bara min stund för mig själv. Och när vi bråkar att jag vill bara liksom rensa skallen ensam. Jag bara säger, vem är du? Jag kan inte ens, jag behöver prata. Jag behöver utveckla, jag behöver känna. Jag behöver liksom få gehör för mina tankar och mina känslor. Och det där tror jag är en kamp som ganska många behöver... Jag mådde ganska bra av den där informationen. Jag kände så här, okej, det kanske finns någon skillnad här som är ganska behaglig.
Jo, jag känner att våra bråk löser sig lite 50-50 eller 60-40 av att 60 eller 70%, jag ger mer och mer, 60 eller 70% säger handlar om att jag måste krama dig och trösta dig och bekräfta och vi pratar igenom saker och ting. Och sen har vi de där 30% där jag bara, låt mig bara få ha min morgon. Jag går och tränar i 2 timmar, jag kommer tillbaka, jag svär det här, det kommer inte vara något tema alls. Och sen, you know, bra sex ska du inte heller.
Nej, det gör det inte.
En stadig pelare.
Så är det. Nej, men det är ju där du löser, alltså... I närheten så får du väldigt mycket den här försoning. Att man, liksom, man inser varför man är med varandra. Och att få den närheten till varandra är väldigt viktigt.
Väldigt ärligt. Det är ett sätt att, jag vet inte, jobba igenom issues. Och inte bara oss emellan utan en själv också. Man blir mer seren och man kan bolla tankar. och känslor. Vi fortsätter alldeles strax.
Nu kör vi igång här, i och med att vi fortfarande spelar in med en mikrofon. Och vi sitter här uppe i soffan och det bara går att spela in en halvtimme per gång. Så får man alltid ett litet avbrott efter en halvtimme. Men det sista du sa, att man, men, att man är mer klar, siren. Som tydligen betyder harmonisk och fridfull. Jag lärde mig ett nytt svenskt ord precis. Men efter att man har haft sex. Det var så jag tolkade dig, det var det du menade eller?
Ja, yes. Ja, det är bra att energier och få liksom klimax, komma tillbaka med klarare skalle och lugnt, och man blir omhållen och oxytocin och dopamin och serotonin och endorfiner och massa grejer som pågår i kroppen som får en att må bra och kanske ta ett bättre beslut sen.
Jo, men och sen också, det är ju en, ja, men, kärlekshandling, att du visar. Det visar till den andra människan att även om man har bråkat så vill jag vara med dig. Och att det är det som blir någon som plåster på alltihopa.
Jag tror jag överskattar mycket vad, alltså språket är det riktigt kraftfullt. Men det finns så mycket man kan uttrycka icke-verbalt också. Saker som man bara känner in och förstår, och man blir lugn och man kan bli bekräftad och bekräfta. Och säga mycket. Utan att säga så mycket verbalt liksom. Jag tycker sex är ett sånt där redskap. Och en relation, ja. Bra sex kan vara det som håller igång. Håller samman relationen. Sen när det börjar fallera för någon annan anledning. Så chackulerar allt annat. Allt bara faller ner till grunden.
Det var faktiskt en kompis som sa det där till mig. Vi satt och pratade och så sa hon det. Men om sexet är bra, så är det 10% av förhållandet. Om sexet är dåligt, så är det 90% av förhållandet. Och det ligger ganska mycket i det där. Sen kan man väl göra sin egen procentsats sig själv. Och liksom, det är ju bara en grav generalisering. Men det ligger så himla mycket i det där. För funkar den delen, så kommer så många andra saker att underlätta. Och i och med att det är så himla stigmatiserat med sex, även om Sverige är superliberalt och öppet. Bara det att du sa att, ja, men så har man ju fantastiskt sex efteråt. Det fick ju mig att säga, nej men så kan man ju inte prata. Jag fick verkligen en sån där, nej men oj. Och därför började jag skratta och låter lite nervös. Men sen är det så himla löjligt, varför kan vi inte prata om det? För Sverige är också så oerhört liberalt, det är så himla öppet. Men det är ju någon, det är på något sätt någon respekt gentemot dem som lyssnar. Om inte vet jag, om mina bröder skulle sitta och lyssna på det här, så får man det här, nej men gud. Det här ska ju inte de behöva veta. Men samtidigt så, jag vet inte. Man tror att man måste öppna upp det här samtalet betydligt mycket mer, och utifrån den aspekten av sex som inte handlar om någonting annat än om kärlek.
Mm.
Alltså att, jag vet inte, porrindustrin är ju väldigt öppen och
tillgänglig.
Öppen och tillgänglig, och det är inte konstigt om en tjej lägger ut en bild på sig själv i stringtrosor och liksom en väldigt liten bikini.
Mm.
Det är helt okej. Men lägger du däremot ut en naken bild, den tas ju bort från Instagram direkt. Bara en sån sak säger ju ganska mycket. Och jo, visst, nakenhet, blottning, allt det här, jag vet att det är olagligt. Men inte ens i konstens namn kan nakenheten... Hola! Ignacio och Jenny kom precis hem. Nej, men just det här att den sensuella nakenheten eller den konstnärliga nakenheten, den får vi aldrig visa. Den skörheten får vi inte synas och inte pratas om och inte visas. Men däremot allting som har med porr och sexigt och sex appeal och allting sånt där, det får vi exponeras för hur mycket som helst.
Ja. Nej, och dessutom i tiden när vi lever i nu, ungdomarna, det finns ingen barriär. Det finns inga skyddsfaktorer för kidsen. Får tillgång till vad som helst dagen de får sin mobil, och innan dess också. Jag menar, när jag var liten, det var ju en vän som kunde, som de fick se kanske våldsamma filmer. Det var så långt det gick. Och min polare, han får se de här filmerna, jag får inte se dem. Och sen när man blev lite äldre och typ en porrtidning, man kunde inte få tag på en porrtidning, alltså man kunde eventuellt, ju mer åren gick desto mer färdigheter fick man. Men sen idag, jag menar kidsen idag, jag satt med kidsen där i skolan i Lomma när jag jobbade, 15-åringar, de kunde spy ut såna grejer. Ja, har du provat det här? Man bara satt där och åt och för du vet att de har bara hört det och sett det på någon video, men de har ingen aning, 15 bast. Så man bara sitter där och försöker spela liksom dum, men samtidigt säger de väldigt vuxna saker till dig, så man måste liksom bara ja. Och det är här utmaningarna vi har idag och in i framtiden. Nu, vi måste mer se allting liksom vetenskapligt och tänka på mer individens kapacitet att hantera all den här informationen, mer än vad vi skulle vilja se. En norm som har en maxim som liksom, nej, vi tycker det här är fult för det här och det andra. Well, idag så vill nog varenda människa se allting och ifrågasätta allting för sig själv. Först och främst. Och när det gäller sex, yeah, jag tar väldigt seriöst titeln vuxen. Jag tycker, om jag är en vuxen man, då vill jag ha alla privilegier och alla obligationer. Men privilegierna först.
Vilka är privilegierna och vilka är obligationerna?
Att kunna prata om vilket tema som helst. Och med vuxna sinsemellan kunna prata om saker och ting. Och inte vara rädd för någon konstig interpretation eller konsekvenserna. Jag har en chans att försvara mig. Och prata om saker som det fanns en klar linje när jag var barn. Du får inte göra det här, du får inte göra det här, du får inte göra det här. Okej, jag köpte det kontraktet. Nu är jag vuxen, jag är 30 bast. Jag vill kunna prata om vad som helst. Och göra vad jag vill. Inom, du vet, lagliga, respektera. Du vet, rimliga mått, liksom.
Jo, absolut.
Nej, vi pratar lite om det här ibland. Om att vi försöker prata om något tema som kan vara polemiskt eller förbjudet eller tabu. Jag bara, det är ju exakt därför vi måste prata om det. Så vi får lite kontraster. Jag menar, som ökända PK-samhället. Eller Donald Trump. Eller jag vet inte. Kunna inte vara rädd. För att prata om saker och ting som kan tolkas. Som kan tolkas helt enkelt. Det är bara information. Sen, du tolkar det hur du vill. Men jag har ju alltid en chans att försvara mig själv. Om du har missuppfattat allting så kan jag klargöra det för dig innan du sätter upp mig på någon sorts den här personen är det här eller det andra liksom. You know what I mean?
Jo, jag lyckades knyta ihop det nu bara på början någonstans vart vi var på väg. Jo, men jag håller med och det är som efter förra avsnittet. Jag har ju berättat det till dig. Jag har haft en ångest över förra avsnittet. Jag har pratat med en del kompisar om situationen med Paolo Roberto. De bara, nej men jag tänker inte stödja en sexköpare. Och jag säger, men gud. Och jag har tagit de diskussionerna när jag har haft de samtalen. Men samtidigt så, det är klart att det skälver i mig. Vissa samtalsämnen är ju, liksom man kan inte prata om dem. För att det finns en sån tydlig bild över vad som är rätt och fel. Och i det här fallet, alltså, och där vi började, man pratade om sex. Alltså där ska vi ändå säga att det är ganska öppet. Och det är väl ganska liksom okej att prata om. Men det finns ju fortfarande någon sån här respekt. Gen i en som är så här. Nej, men sånt här kan man inte dela med sig av. Ungefär. Men sen finns det så mycket andra samtalsämnen som man. Ja, men som du säger, som du är inne på. Men vi måste prata om allt. Vi måste prata. Och att jag tror att det här ligger handlar också så himla mycket i att man tolkar snällt. Om du har en person framför dig som säger något riktigt korkat. Men ta inte för givet att den där människan är ond och vill dig illa. Mm. Och är illasinnad och det är därför den personen har sagt det. Utan tänk då istället, oj, den här personen ser livet på ett väldigt annorlunda sätt än jag gör. Mm. Alltså jag tänker på det jag berättade för dig att jag. Flera år sedan så träffade jag en kille lite grann. Och vi dejtade några månader. Och sen kom det upp att han var antisemit.
Mm.
Och det var en sån sjukt märklig alltså jag blev helt så här, oj, finns ni? Det var nog min första tanke. Jag kände mig jättebarnslig. Men jag trodde liksom att det var ett utdött släkte. Att det fanns bara i periferin. Alltså små avartsgrupper som höll på med det där.
Nej,
tydligen inte. Men grejen är att mina vänner, många av dem sa ju, men vad gjorde du då? Reste du upp och gick? Alltså fan vilket dumhuvud. Jag bara, nej gud, jag satt med och pratade med honom. Och grejen är att det här blev inte mer mellan oss. Och alltså, men det var inte det som var orsaken till att det bröt upp mellan oss. Sen hade jag inte, jag vet inte, 17, men det finns olikheter som man faktiskt inte kan leva med. Jag hade inte kunnat leva med dig om du var antisemit, för du har helt olika sätt att se på livet.
Yes.
Och det är inte så himla, så att visst. Men just det här att jag satte mig ner, pratade med den här personen. Bara, men hur tänker du? Var har du fått den här informationen ifrån? Hur ser du på livet? Och sen efter mycket om och men så säger han att ja, men alla liksom, skolböcker i Sverige idag är ju från Bonnier förlag, vilket är ett judiskt förlag. Och det är där liksom, svenskarna får inte ta del av information från något annat håll. Och jag sa det, jag bara, fast det där är ju inte sant. Vi har ju jättemycket andra liksom, läroböcker. Nej, nej, men det är bara Bonnier. Och då sa jag till slut, men snälla du, jag är ju lärare. Jag jobbar ju med det här. Jag vet ju att jag inte jobbar med bara Bonnier. Och sen visade det sig nu att det fanns tydligen Bonnier har en extrem subventionering för sina för sin skollitteratur. Som de flesta böckerna från skolorna köper. Mm. Och ja, det där kan man väl diskutera. Men just det här att jag sa...
Men vad har ditt... Alltså om du har en biologibok som är Bonnier... som är ren biologi, vad fan är det? Hans argument håller ju inte. Det är ren information.
Jag tror mer att han pratar om historieböckerna.
Oh well. Alltså, ja, vad ska man säga? Jag menar, idag, just idag, så informationen har aldrig varit så lättillgänglig. Så det är nästan...
Och aldrig så svårbedömd.
Ja, så, och historien är ju just skriven av de som vann, så det... Leta upp din egen historia om du inte tycker om den som de lär ut. Men den är ju den officiella för en anledning.
Ja, nej, men herregud, det där kan man ju kritisera många gånger om. Och jag satt ju mer korsögd och bara, men gud. Som sagt, min första tanke var, existerar ni? Och sen utifrån det, men sen desto mer vi pratade, desto mer lyckades jag ju peta hål på hans argument. Och han respekterar mig och jag respekterar honom. Och framförallt i det här samtalet, att man bara sticker hål på de där idéerna. Genom kunskap. Alltså för det var väldigt lätt för mig att säga, men det där stämmer ju inte.
Mm. Yeah.
Och ja, men genom utbildning eller genom kunskap och efter mycket om så blev han så här, ja, nej, jag vet inte. Men det var åtminstone någonting som hände i hans tankesätt. Någon switch liksom i att fan, man kanske behöver se över sin egen verklighet. Och jag tror att alla människor måste ha den inställningen. Oj, jag kanske behöver se över min egen verklighet.
Mm.
För jag säger inte att min verklighet är rätt. Alltså min verklighet i relation till hans är rätt. För han strider mot mänskliga rättigheter. Han strider mot ett kontrakt som vi alla verkligen har skrivit under.
Mm.
Det är ju inte mina. Men jag tror att det är viktigt att gå in med inställningen att jag vet verkligen inte allt. Och oavsett hur olik en människa kan upplevas vara, hur olika jag än kan tycka att en människa är, så måste jag fortfarande ha en idé av att min verklighet inte är nödvändigtvis den sanna.
Exakt, det finns många sätt och många olika sanningar. Men också att vi är väldigt duktiga på att döma varandra. Jag tror vi kan vara bättre på att inte döma varandra. Speciellt idag under pandemivärlden, coronadagarna, där vi alla är lite skadade och skakade. Det är nu man måste... vända på flippet. Döm inte varandra, utan mer försöka värna om varandra, prata med varandra, lära känna varandra. Du vet, det finns faktiskt en grej som ingen pratar om, och det är den här fingerfärdigheten vi varenda människa har av att prata med en person. Vi alla har vårt eget sätt att prata och nå människor. Lita på det först och främst, innan man går in på vad det är för flagga de bär, eller vad folk har sagt om den gruppen, eller vad dina fördomar säger. Igen, tillbaka till att döma människor. Försök inte döma, försök förstå. Försök prata med människor. Och by the way, det är typ det enda som kommer lösa världens problem. Vi har ingen annan metod, som attraktiv metod. Det här är det enda som löser saker och ting. Människor som ser varandra i ögonen och pratar och håller samman och har den dialogen. Om de förtjänar att ha den dialogen med dig. You know? Man ska inte vika sig helt dubbelt, men ge en chans. Ge en chans i alla fall. Och alltid vara snäll och respektfull. The decency. Du vet, man försöker hålla en viss nivå av mänsklig värdighet. Varenda plats i planeten har inte det. Alltså att ha ett värdigt samhälle där folk beter sig ordentligt och hälsar på varandra och försöker göra rätt för sig. Det där är ett privilegium. Vi får unna oss att vara relativt sunda i skallen.
Gud, det där påminner mig om... när jag gick in på Instagram efter midsommar. Vi firade ju midsommar här. 4-4, men...
Vi tog väl en öl eller något?
Jag tror att vi tog en öl. Det var ungefär så mycket midsommar det blev. Nej! Eller ja, det var 2 dagar senare. Jag gjort inlagd sill.
Ja, där var det. Vi gjorde, och vi hade lite snaps också.
Ja. Nej, men det jag tänkte på när alla människor började lägga upp bilder på Instagram från midsommar. Så blev jag så berörd och rörd och tacksam och sorgsen på samma gång. För att för varenda liksom scrollning jag gjorde så ser man bara sunda människor. Sunda, leendes, starka, välmående, fulla förvisso. Men man ser på bilderna, det är sunt. Människorna i Sverige är sunda. Och nu pratar jag inte om att liksom, det är klart det finns galningar i Sverige, det finns misär i Sverige, allt det här. Men det är sunt. Man går i en skola, man får mat om dagarna, man vet att alla barn i Sverige har åtminstone ett mål mat om dagen under tiden de går i skola. Och man vet att eftersom att vi har skolplikt, alla barnen har den här rättigheten. Och man ser att de, liksom, de Instagram-flöden som växer fram nu, det är ju min generation. Och man vet att alla i min generation har haft den möjligheten. Och man ser att barnen som kommer nu har samma möjligheter. Och så tänker man på när man sitter och scrollar bland liksom, vännerna man har här i Chile. Det är inte samma sak. Det är inte den här styrkan, sundheten, klarheten. Det är mycket mer dystert. Det är väldigt många fler människor här som inte lever, utan de bara överlever.
Ja, yeah, exakt det. I Sverige får man leva. I de flesta delar av världen måste man överleva på ett eller annat vis. Vare sig det är för ekonomiska grejer eller det är bara rent farligt. Så igen, om Sverige just nu håller på att argumentera för hur långt ett PK-samhälle har kommit, så det är så absurt och så bakom framvänt och sån paradox och så, ja. Jag vet inte hur många... Det, you know, det går bara crazy. Det blir absolut inte politiskt korrekt. That's for sure.
Nej, men jag tänker alltså... Jag tror man får vara försiktig här att vi diskuterar att PK-samhället har gått för långt. Det tror jag att vi måste göra. Men att vi har haft möjlighet att få det att gå för långt. Det är ju snarare där jag tycker man behöver diskutera. Hänger du med?
Du har bromsat det innan...
Ja, men alltså, vi måste ha de här samtalen idag för att liksom, konsekvenserna av att bara skena blint och att man... Ja, men det var liksom, vi satt och pratade om det igår. Med min uppsats jag läste en artikel av en statsvetare som heter Bo Rothstein som skrev om de trippelratade männen. Och där han väldigt tydligt förklarade statistik liksom. Som det ser ut idag, man hade fört en statistik på vad är sannolikheten att du kommer ha ett familjeliv om du är mellan 23 och 35.
Mm.
Om du har eftergymnasial utbildning och universitetsutbildning så är sannolikheten 85% att du kommer leva i ett familjeliv mellan 23 och 35. Sen var det en kategori med LO-anslutna. Då var du nere på 50%. Det här var bara räknat utifrån männen. Och sen när du kommer till långtidssjukskrivna och arbetslösa så var det nere på 25% sannolikhet. Men kollar man motsvarande grad hos kvinnor, utbildningsgrad, så ser man inga sådana samband någonstans. Alla hade samma, lika stora möjligheter att leva under ett familjeliv mellan 23 och 35. Och det där säger ganska mycket, liksom, hans slutsats är det här att, och det här man sett världen över också, att kvinnor tenderar att välja män som står över dem i antingen social hierarki eller ekonomi eller i utbildningsgrad. Men i det samhället vi har nu, när 2/3 av de som läser på universitetet är kvinnor, så blir helt plötsligt den mängden män som är kvar och de som går på universitetet, de som är mest åtråvärda, de blir tagna väldigt fort.
Mm.
Och att det, liksom, det blir allt fler och fler män som kommer längre och längre ifrån sannolikheten att få leva ett familjeliv. Utifrån så som statistiken ser ut. Och som sagt, det här är inte vad jag tycker och tänker. Utan det här är vad jag har läst en statsvetare prata om. Och det han nämner i nästa fall är alltså det sociala ansvaret. Att generellt sett så tar kvinnorna det sociala ansvaret i familjerna. Och när man då skiljer sig så tenderar männen att bli väldigt ensamma. Och vad händer i ett samhälle när vi har en väldigt stor andel män som också enligt statistik är överrepresenterade våldsutövare? Som har en betydligt mycket större statistik på allt kriminellt i princip. Men vad händer när vi har den andelen folk som är fattiga och arbetslösa och ensamma? Med tanke på hur samhället ser ut idag så är sannolikheten ganska stor eller ganska liten att de kommer sätta sig ner och gråta och söka hjälp hos psykolog och ta tag i sitt liv. Sannolikheten är ganska stor att det kommer ta sig uttryck i extrema former, om det så antingen är Nordisk front eller om det är ISIS.
Ja, yeah, jag skulle vilja ge ett råd till alla de männen. Chillax, brothers. Och utomlands. Leta upp en flamma utomlands. Kom hem och bygga en stadig familj. Och då in i en bunker med massa skäggiga dudes. Eller vara ute och leva livet. Och sen fixa your act. You know, det här är tider där vi alla måste nog hitta på att reinvent ourselves.
Det känns ganska viktigt att nämna också att du har haft den här diskussionen med ganska många män i Sverige och därför du slänger ut alternativet ja. Åka utomlands.
Ja, alltså jag hörde i Sverige, det jag hörde, du och jag bodde på olika platser, för det enda jag hörde var håna feminismen och PK-samhället var en skymf och att man skulle fixa en utländsk tjej som bara liksom skötte sig hemma och var lugn. Det fick jag höra ofta och var många svenska män. Så jag bara säger, om man mår dåligt i Sverige för kärlek och man är ensam och så vidare. Först och främst, måste fixa jobb och så. Men utöver det, du har alla möjliga chanser att ha ett helt fantastiskt värdigt liv. Bara kanske gå utöver just Sveriges gränser lite grann. Du blir lite mer internationell. För det du säger är ett riktigt fenomen. Om alla kvinnor bara enas och säger, nej, vi sätter en annan standard för våra män. Och en stor procent av männen bara fallerar. För en och andra, kanske deras historik eller vem de är. Eller... Ja, då måste man börja hitta lösningar. Och lösningar finns. Men våld är inte den. Dialog, kunskap, vetenskap. Låt ingenting gå in på vetenskapen. Alltså, det har vi också pratat om. När grupper, ismer blir för extrema så trampar de på vetenskap, sunt förnuft. Och det där faran är lika riktig som det vi pratade om precis.
Jo, men det är därför jag tror att det är så viktigt att prata om de här grejerna, för det här är ett existerande fenomen. Och den andelen män som du har träffat är med största sannolikhet i den kategorin där det saknar sannolikhet att de kommer leva i ett familjeliv.
Jo.
Och den där kategorin skrämmer mig. Män som har den retoriken som du förklarar skrämmer mig. Det där gör mig orolig, men jag tror inte att lösningen är att tatuera in feministmärket på bröstkorgen på dem för att de alltid ska minnas. Alltså, jag tror inte att bannor och lynchning är tillvägagångssättet. Jag tror att det verkligen är att lyssna på de här männen. Jag tror att det är att prata med dem och säga, men varför ser du din verklighet på det här sättet? Mm. Att jag tänker jättemånga gånger, alltså när jag har varit ute på krogen. Alltså tjejer beter sig så jäkla illa. Och ni behöver inte skruva och vrida på er och skrika, det är män också. Det är jag fullt medveten av och är 100% med er och har lika många gånger som ni blivit utsatt för det här. Men det berättigar inte kvinnors beteende, för jag har sett så många gånger om man har killkompisar som vill ragga på någon tjej och jag har pushat dem och stöttat dem, men det är klart du ska gå fram och prata med henne. Och när de liksom försiktigt går fram och säger hej, och är det bra, eller du vet, söker kommunikation eller söker kontakt, så får de en granskning uppifrån och ner och ett garv i ansiktet och så här, skulle inte tro det. Att det är en kultur som är så här, för mig är den som verklighetsfrånvänd, att det där är något sätt för att man ska känna sig själv bättre, och det där är något spel som jag tycker är så förkastligt bara. Att Och jag tror framförallt, om man nu är en sann feminist, om man nu tror på att vi måste öka förutsättningarna för kvinnorna, vi måste göra det mer jämställt, då behöver kvinnorna göra ett ordentligt jobb också och se över sitt. För att vi kommer inte få med oss de här männen som du har träffat som pratar om jävla skitfeminismen. Vi kommer inte få med oss dem genom att gapa mer. Utan jag tror att en lösning är faktiskt börja behandla människor oavsett vem det är med värdighet. Mm. Om en människa kommer fram till dig på krogen, även om det är den 531:e personen som kommer fram till dig den kvällen och säger att du är fin, du ska behandla han eller hon med samma respekt som du hade behandlat din vän. Alltså punkt bara.
Mm.
Och jag tål liksom inte det här knäppandet med fingrarna och bitch-attityden över att nej men palla snacka med en sån loser. Alltså, och nu är jag kvinna. Alltså, jag har ju umgått mycket med tjejkompisar. Det är det här jag har sett. Jag har blivit utsatt för männen. Jag vet inte hur ni pratar med varandra. Men vill man ha en förändring i det här samhället, vill man nå framåt med feminismen, då måste man ändra retorik. Det är min fullständiga övertygelse. Prata med männen, förstå männen, visa respekt till männen och till alla män. Prata med kvinnorna, döm dem inte, säg inte att de är hysterikor, prata inte om att de har PMS, ropa inte med det för att du har mens, prata med tjejen istället, hitta en kommunikation.
Och där måste vi män också bli värt att prata män emellan och våga stå emot och våga vara den polaren man inte ville vara back in the day. Man vill inte vara den smöriga, klena killen. Ja, nu ska vi alla vara den. Och stoppa negativt, idiotiskt beteende. Går det på det intellektuella, män som alltid vill spela så jäkla smarta. Analysera din polares beteende. Är det här intelligent? Gynnar det här någon överhuvudtaget? Eller är det bara något riktigt cheap laugh han är efter? Och bara spela det beteendet och bryta det. Det går väldigt fort. Jag menar, det sker organiskt. Attityderna i världen. Jag tror alla de här som står emot och du vet, är väldigt hårda mot feminism och sånt. Jag tror de inte har några andra verktyg att hantera med sina egna känslor.
Nej, men jag tror att de har blivit rädda och överkörda. Och jag hör en väldigt stark retorik från många kvinnor nu. Och män också för den delen som är feminister. Som säger, ja men det är rätt åt dem. Det är dags för dem att vara det ena med det tredje. Eller att, ja men boho, stackars små männen. Ja men konsekvensen av att vi skiter i de här stackars små männen är väldigt mycket värre än att vi tar det här samtalet.
Mm.
Det är lite grann som du ser att ditt barn håller på att leka med en tändsticka.
Mm.
Du väntar inte tills huset har brunnit ner med att säga att det där kan vara farligt. Du säger det redan initialt. Hör du, den där tändstickan måste du vara försiktig med.
Mm.
Och det är lite samma sak med det här. Ska vi fortsätta med den här extremt hårda retoriken över att vi hatar alla män? Vi hatar, vi hatar, vi hatar, vi hatar. Alltså, männen kommer ledsna. Och den skrämmer mig betydligt mycket mer än idén över att jag kanske inte har, att det inte riktigt går så fort för mina rättigheter att komma fram.
Mm.
Hänger du med?
Mm. Ja, nej, jag skulle, man måste redesigns, alltså ledarna och alla de där rörelserna måste börja höra runt omkring, för de flesta av oss säger, vi är med er, men det börjar bli många män och många, ja, många som skulle ifrågasätta det. Om man inte kan ha en vanlig dialog på din universitet, för du kommer bli stämplad för det ena och det andra. Eller alla de här, allt det här är väldigt nytt. Samtidigt så det är lite, det, vi kollar på vår historia också, hur vi har fört oss könen emellan och hur det här är nytt, men det har också existerat innan. Det är liksom, man måste ha lite perspektiv på saker och ting. Ingen har hela sanningen. Vi är för diversa, vi är för annorlunda, vi är för olika. Vi måste omfamna våra olikheter och sluta döma varandra. Och gå ifrån den punkten. Prata därifrån.
Jag tror att det verkligen är exakt det där som är grejen. Jag tänkte på det efter förra samtalet vi hade. När vi pratade om ja, men allt det här med Paolo Roberto och hela situationen, så kom jag ihåg att du sa det, men alltså vad fan, vi måste prata, vi måste sluta tramsa med det här, vi måste lägga av. Det är som, vi kan inte hålla på och tramsa över hur vidare det heter rullstolsburen eller rullstolsbunden så länge det finns kvinnor som blir liksom stenade till döds för att de blir av med oskulden innan de har gift sig. Eller att barn svälter på jordklotet. Vi kan inte hålla på och tramsa med det här. Vi måste komma vidare. Och jag liksom, alla länder bryr sig om sina egna landsgränser. Om man bryr sig om de människorna som bor innanför de egna gränserna. Men om man har uppnått en viss standard och en viss nivå. Men då kanske börjar vara dags att titta utanför. Att kan vi hjälpa på ett större och bättre sätt någon annanstans. Och det här tycker jag är så intressant. Att vi, med att rösta. Det här liksom i EU-valet så röstade jag ju på FI. Jag kommer ihåg att det var jättemånga som är lite mer åt högerkanten och som är mer negativt inställda mot FI. Som bara stod och gapade och sa, men varför i hela världen röstade på dem? De är ju si, de är ju så, de har en ologisk politik och det ena med det tredje. Och jag bara, men stopp. Det där spelar ingen roll. Inget av det där spelar roll. För att kollar man i Sverige, nej jag hade inte röstat på FI där, för vi har redan kommit så pass långt. Att där ser jag att det finns andra problem vi snarare behöver ta tag i före. Men kollar man till EU, och framförallt i länder som har kommit in ganska sent, som är längre tillbaka i utvecklingen än västerländska länder eller Frankrike, Tyskland, alla de här länderna. Jag tror att det var Schweiz som fick kvinnlig rösträtt på typ 70-talet. Alltså det är så hysteriskt sent. Vi har hållit på i 100 år i Sverige för att få de jämställdheten och rättigheterna som vi har. Och vi ligger fortfarande, om än bäst bland de bästa i världen, men vi är fortfarande inte framme. Fattar då att bara var 50 år har gjort i Schweiz. Vi måste ha en feministisk röst inom EU. Och sen har man fått argumentet, ja men vad ska den där personen göra? Det är ju ingen idé att man har en person. Jo, för den personen har en röst. Och i den rösten kan det ligga. Ja men jag tycker att vi ska lagstadga inom hela EU att män och kvinnor genom laglig rätt ska ha samma lön. Nu kanske det är så redan. Men till exempel. Det finns en röst som lyfts och helt plötsligt måste hela liksom måste hela EU-parlamentet ta ställning till den här frågan. Det är därför jag röstar på FI, för att jag tror på vi måste lyfta de här missnöjespartierna för att se vad som är fel någonstans och för att vi ska få någon förändring. Och på sätt och vis är ju FI ett missnöjesparti.
Jo, absolut. Och som du sa så bra, att det behövs. Missnöjesparti är bra. Det finns lite frågor som kanske aldrig skulle tas upp om det inte vore för de där missnöjespartierna.
Nej, men det är inte sagt att de ska bli att de ska vara i regering. Det är ju samma sak. Jag har väldigt lite sympatier med Vänsterpartiet i Sverige. Men skulle de börja närma sig liksom 3%-spärren eller 4%-spärren, då hade jag röstat på dem. För jag tycker och tror att vi behöver Vänsterpartiet inom Sveriges riksdag. På samma sätt som jag tycker att vi behöver SD, FI. Alltså vi behöver de här ytterkantspartierna för att liksom, sannolikt också representerar folket. Vi är olika, precis som du är inne på. Vi är så himla olika, men vi måste börja med att prata med varandra. Och vi kan inte hålla på och avbryta folk som råkar säga något fel, som råkar säga någonting opolitiskt korrekt eller liksom, ja men återigen i det här allt det här ordtramseriet, man säger, jag råkar säga man istället för en, ja man borde väl göra det, och någon petar på en borde göra det, för det är könsneutralt. Och ja, språket har väl någon viss inverkan på hur man påverkas. Och vi hade kurslitteratur som handlade om idrott som enbart utgick från han. Det stod han i hela boken. Han gjorde den här, han gör... Och det där blir ju jäkligt provocerande. En kurslitteratur på universitetet för idrott där de bara tar ett manligt perspektiv på saker. Det blir jättestökigt eftersom mannen och kvinnans anatomi ser olika ut. Där finns det en funktion i att vi behöver ha lite mer jämställdhetstänk i det här. Och det är därför man måste bara vara nyanserad. Liksom, för om jag yttrade, för det där yttrade jag under den kursen på idrotten. Jag sa så här, det är inte så himla bra att det bara utgår från männen. Och så fick man, men du är feminist. Nej, för det här är viktigt.
Jag tror vi alla har punkter där vi antagligen är mer feminister. Här och var än på andra. Jag tror att vi är antagligen väldigt radikala feminister i vissa tema. Och i vissa andra så är vi totalt mot det. Det är det som är problemet med ett parti som går på en enda prisma. För det blir väldigt limiterat. Jag tyckte de feministiska teorierna var väldigt intressanta på kriminologiutbildningen, men jag insåg att det var en tårtbit, en väldigt, alltså man kan skylla mycket på mannen, men människan är, och hela livet och systemet och civilisationen och samhället är bra mycket mer komplext och mer intressant, och det blir roligare så också. Om du bara ser det via en ism så blir det så himla limiterat att du blir faktiskt dummare i längden, för det finns så mycket mer olika perspektiv att bejaka. Så vad var det jag skulle med det där? Vetenskapen. Alltså man kan ju inte så fort börja komma in och trampa på vetenskapen och vetenskapliga metoden, och vi är så oerhört tacksamma för den metoden, och för att den metoden ska funka så måste den funka som den ska funka, alltså rätt. Du lägger inte i, siffrorna talar för sig själva, intervjuerna, metoderna, det finns en metodik för att kunna motbevisa saker och ting. Och om universiteten börjar censurera sig själv, för man får inte prata om det ena och det andra, för det ska tolkas på något vis. Nej. Där är inte jag feminist för 5 öre. Där stötte jag min fot. Och jag har alltid sett mig själv som feminist. Militant feminist. En feminist som skulle offra mina rättigheter gladeligen. Och sett några osynliga bojer på mig. Jag kan vara en sorts... Vad det nu är kvinnan vill att mannen ska sätta sig i någon båt. Och vi ska bli piskade med våra synder. Whatever you guys want, I'll do it. Men ni lägger inte i vetenskapen. Det är allt för tack. Vi kan inte bråka om, vi kan inte limitera vetenskapen för en sån här sak. Det är allt för futtigt. Det finns faktiskt vetenskaper och idéer som är bra mycket tyngre än alla samhälleliga sociologi och psykologi. Vi har biologi, vi har kemi, vi har fysik, vi har saker som kan få oss att nå stjärnorna. Och du snackar om ett ord som du känner dig kränkt av. Well, I'm sorry but fuck you.
Får jag vara lite hård mot dig nu?
Yes.
Men att du säger att ja, men jag kan vara den här osynliga liksom bojen, personen med osynliga bojer och sitta i en båt och bli piskad och här. Nej, men, och grejen är att jag förstår verkligen dig, för det här har ju vi, det här har jag berättat drivet många gånger, men du lever verkligen som du lär. Och det där respekterar jag dig oerhört mycket för. I form av när vi pratar om din politiska åskådning, du är på riktigt beredd att uppoffra väldigt mycket. Du har alltid, sen du började tjäna pengar, skänkt pengar. Liksom åtminstone det du har kunnat avvara till din liksom familj, eller du har hjälpt personer, du har bjudit liksom vänner och släktingar till att komma till Sverige. Du har verkligen, och du skänker pengar till liksom organisationer, du lever som du lär.
Och sen tycker jag först och främst att världen har varit extremt och är extremt skev mot kvinnan. Jag tycker absolut att kvinnan här, när feministrörelsen och till den extrem som den har manifesterats, var nödvändigt. Jag vill bara ha det sagt.
Jo, nej, men det jag ville komma med allt det här är att du är en person som lever mycket som du lär, vilket jag respekterar dig för. Och därför förstår jag det du säger, att jag kan ta den här kvinnliga hämnden for a while. Men om den här kvinnliga hämnden resulterar i att resultatet eller liksom målet blir längre bort, är du fortfarande beredd att göra den uppoffringen då?
Då gäller det ju på oss då, oppositionen, att argumentera så pass väl att vi kan övertala och få folk att inse. Det hänger på oss.
Vilka är oss?
Du, jag och vem som är som har någonting att säga. Som skulle kunna påverka agendan som vi ser ske framför oss, som vi inte tycker om.
För där jag tror att jag ryggar lite grann är ju... Alltså jag... Nej. Kanske ja, men jag kan ju känna att jag vill ju ge en spark i baken till lite män här och var. Det är så här, men ni kan inte finna er att bli omkringskjutsade liksom, som trasor hit och dit. Vad fan, vad händer med er stolthet? Vad händer med er värderingen för er själva? Liksom, till ert eget liv, att jag tycker män alltså, de accepterar väldigt mycket.
Vem som helst som har någonting att säga om det här borde säga någonting. Jag hade 2 vänner hemma hos mig, väldigt vänster, jag är också väldigt vänster, vi kommer väldigt bra överens, men vi samtalar om en grej och de börjar rabbla upp en massa mikroaggressioner och det ena och det andra, och det där är machistiskt, det är patriarkatet, och jag blev bara så här. Jag var tvungen att be dem gå hem. Jag var tvungen, jag love dem, mina väldigt nära vänner, men som de betedde sig just så, jag var så här, jag är ledsen, men om ni ska fortsätta så här och antagonisera mig på det här sättet, jag är ledsen, men då får ni gå. Och de båda backar direkt. Man måste vara rak med dem. Det är en prisma. De är förgiftad. Jag säger det till Ebba också. När hon kom hit. det märktes att hon kom från Sverige, för hon var liksom PK-skadad. Du sa du reagerade på Chile. Vad får man göra så här? Vi hade haft ett val. Vi har ingen röst. Vi måste kämpa för varenda liten uns här av decency. Vi har inte så jäkla bekvämt att vi kan börja formulera ord om hur jag känner mig kränkt. Fan, var orolig för hälsa, utbildning och sätt sig vara om världen och ta hand om dina. Sen kan, inte ens då, bara ta hand om det. See to your house, som Jordan Peterson säger. Och sen, jag läste också en artikel om hur det var att vara svart i Sverige och diskriminerad. Jag bara tänkte liksom det här, I don't know, man. Sure, rasism finns, men det finns i hela världen. Kvitta vilken hudfärg du har. Alla rasister mot alla. Det är bara en obekväm sanning som måste bekämpas. Men Sverige är ju i särklass en av de bästa platserna man kan bo på i världen. Just när det gäller sådana saker.
Jag tyckte det var så roligt. Brorsan berättade att han hade gjort en praktik när han gick i nian på en pizzeria. Uppe i Skellefteå. Och där jobbade det bara iranier. Och så hade han gjort praktik tillsammans med en kille som bara... Ja, men Sverige är så sjukt rasistiskt. Den här killen var svensk.
Mm.
Sverige är så sjukt rasistiskt och liksom man blir så, invandrare blir väldigt illa behandlade här, och det slutar med att hela det där liksom restaurang liksom, de som arbetade där i Iranien började gapskratta och sa, du sätt din fot på flygplatsen i Iran och se vad som händer. De kommer råna dig, de kommer hata dig, de kommer försöka lura dig på pengar för du är turist, du innebär så mycket saker för de människorna som är där. Kom inte och säg att Sverige är rasistiskt, ni välkomnar oss hit, vi får pengar, vi får mat, vi får liksom fina förhållanden. Och sen så sa han till mig, jag fattar att människor inte tycker om oss. Mm. Sen måste jag faktiskt berätta en till grej. Jag jobbade ju med en fantastisk kvinna, Maha, från Libanon, uppe i Skellefteå. Och så sa hon så här, för hennes man var svensk från Skåne och de hade av någon anledning hamnat uppe i Skellefteå. Och så reagerade hon med, och det här är så himla, ja. Ni som lyssnar som är från Skellefteå, ni känner mig, ni vet vem jag är och ni vet vad jag tycker om Skellefteå. Nej, men hon hade sagt att jag förstår att människor är att de inte tycker om mig, jag är invandrare, jag tar jobb, jag förstår att de inte tycker om mig. Men att de inte tycker om min man som är från Skåne, det är för mig helt obegripligt. Och jag började skratta, men så tänkte jag, fan, det är verkligen så där. För Skellefteå är ju så oerhört, där är man rasister mot alla som inte är från Skellefteå. Det spelar ingen roll om du är från Luleå, 14 eller 20 mil bort. Nej, det är inte lika mycket värt. Ja. Och
ja. Jag vill bara säga en sak, jag har också bott där vid landet, Blekinge och stuff. Det kanske är en naturlig egenskap hos svensken att vara lite xenofobisk. Jag menar, bara lantbrukare. Det är en small town. Du vet, det kanske bara en egenhet som man borde se sig själv i spegeln och säga, vi kanske borde ändra det här. Jag menar, jag har en massa kritik mot chilenarna när jag säger, om ni vill vara ett avancerat samhälle så måste ni ändra det här, det här, det här. Och idag, inte imorgon, idag. Vill ni vara som Sverige, måste ni ändra det här nu. Det finns saker som svenskar också måste förändra. Bara vara lite mer ärlig och ha lite mer stake och bara prata och vara ärlig med varandra. Bara fucking... och inte vara offerkofta heller. Vi har all infrastruktur och samhälle och pengar för att kunna vara något så mycket coolare. Jag menar, om du åker in i landet, bland det mest svenskaste du kan hitta är typ ett gäng raggare med någon amerikansk bil och en sydstatlig flagga från staterna jämte en svensk flagga. Och det är väldigt autentiskt svenskt. Jag tror inte det finns någon invandrare som ser det och tänker, oh boy, nu är jag och hänga med dem. Liksom så här, det här är ättlingar till Ku Klux Klan där. Jag vill inte vara nära. Och det är väldigt svenskt. Och jag tror varenda svensk och invandrare borde inse det där. Anamma era raggare. De förstör min vy. Jag tycker inte alls om att se dem. Men de är lika svenska som, fan vet jag, Janssons frestelse.
Jo, nej, men visst är det så. Men hur kom vi in på det här? Varför började vi prata om det här?
PK-samhälle, rasism, feminismen,
alla de här utmaningarna som samhället går på nu. Bara våga prata om saker och ting.
Ja, det är väl där det mynnar ut. Men sen, det här är ju en oklar tanke hos mig. Men den är ganska intressant att fundera på. För jag reagerar på, alltså med språk.
Mm.
Vilka språk... Hur reagerar du på olika språk?
Mm.
Och det här var en sån jätteintressant grej när jag... Spanska har alltid varit ett språk som jag så här... Åh, man har överhört det på spårvagnen, man har överhört det på stan... allt så här. Så spanska har varit någonting, en positiv betingning för mig. Jag har liksom spetsat öronen lite och tyckt att vad häftigt. Franska, italienska lika så. Det är någonting som är nära, det är något som är etablerat, det är något man känner igen. För mig. Sen tittar jag på Narcos. Där de pratar spanska och det handlar ju om Pablo Escobar och hela hans imperium, drogimperium. Och väldigt mycket mord, våldtäkter, skjutningar, fruktansvärda förhållanden. Väldigt mycket på spanska. Så att efter jag hade sett den där och hörde spanska på stan så ryggade jag till. Då tänkte jag direkt, nu är det någon bomb planterad här någonstans. Och sen kom jag på mig själv och började skratta. Men det var en så spännande kontrast i huvudet. För jag vet hur jag reagerade på spanska innan jag såg Narcos. Och hur jag reagerade på det efter jag sett Narcos.
Mm.
Så att dina erfarenheter kommer ju påverkas av språket. Till exempel så vet jag att det är många svenskar när de hör arabiska. Så kommer de att rygga lite. För att erfarenheterna säger... det.
Mm.
Om det så via tv, erfarenheter, media, propaganda, det spelar ingen roll, men de kommer reagera på det. Så frågade jag dig, om en chilenare skulle höra arabiska, hur hade den personen reagerat?
Hade antagligen inte reagerat alls. Det blir väldigt exotiskt och intressant. Och han har antagligen sagt för sig själv, det där är ingen chilenare, och gått vidare.
Jo, men att jag tycker att det är så intressant det här med språken, att jag vill att man, jag tror att jag vill bara lyfta ett finger för att jag tror att det kan vara bra att fundera hos det här för sig själv. Varför får man olika känslor vid olika tillfällen? Att jag tror att det kan vara bra att fundera över mekanismerna bakom ett agerande. För jag kan ju inte hejda att jag plötsligt tycker att spanska låter kriminellt. Det bara poppar ju upp i mitt huvud. Jag märker att jag sa, wow, när jag lyssnade på spanska på spårvagnen. Mm. För att det är så nytt och färskt i mitt huvud att jag har suttit och tittat på väldigt många kriminella liksom, kolombianer.
Mm.
Men det som slog mig då var att det var så intressant när jag tänkte i USA. Att med största sannolikhet är spanskan lika, liksom, människor reagerar likadant på spanskan i USA, i södra USA, som, som många svenskar reagerar på exempel arabiska. För att nej, jag vet inte. Det var ju bara någonting med spanskan. Det slog mig. Shit, vad jag tror att det är viktigt att man funderar över det här.
Mm.
Var medveten om dina egna bias. Var medveten om dina egna hjärntroll.
Ja.
Som bara spelar en spratt hela tiden.
Och vi alla har dem. Jag var på gymmet i Sverige och det fanns någon serb eller bosnier som jag hängde med. Jag hade en skön jargong, kanske någon svensk. Och sen kommer jag ihåg, jag minns det här för det var en enskild händelse. Det kom in två. Det var typ 1-2 på morgonen. Jag brukar träna på natten. Så kom det in två brothers. Två mörkhyade killar. Och jag vet inte varför. Jag bara kände så här. Fan, jag vill inte störa dem. Jag vill typ. Jag bara, normalt sett kanske jag hade gett dem lite mer vanlig hälsning. Men jag bara kände. Fan, de är två. Och det andra. Men jag vet att deras hudfärg och deras kultur. Blev ännu en barriär. Där jag bara kände. Fan, jag vet inte hur de kommer se mig. Om jag går fram och hälsar på dem. Det där. Lättklädd. Svettig. Det bara. Fan. Men jag bara kände, hälsar jag inte på dem för att de är mörkhyade? Hälsar jag inte på dem för den här kulturella grejen? Jag vill tro den senare. Men jag vet att ju mer barriärer som finns mellan dig och en person så kommer du rättfärdiga en kyla liksom. Så man måste liksom se, hur behandlar du en människa? Därför jag säger, skit i alla ismer, skit i alla nyheter. Lita på din individuella förmåga att prata till en annan människa. Och det är en egenskap som vi alla blir bättre och bättre på med åren. Så det är bara en skymf. Att nu bara, nej, jag kan inte prata med den här personen. Jag kan inte hantera det här. För jag kommer bli klassad som det här. Jag kommer bli klassad som det här. Jag tycker det är bara jäkligt lat. Lat av alla som hänger på den här PK-grejen. För det bara ger inte plats för nyanser. Och du tror att du har all sanning i världen. Vilket är jäkligt lat det. Och jäkligt lat av alla som bara säger. Nej, nu kommer PK-samhället. Man kan inte säga det här. Man kan inte säga det här. Man kan bara klaga hela dagen.
get your act together. Allihop. Allihop börjar prata med varandra. Var inte rädda för konflikt. Var inte rädda för att använda språket. Var inte rädda för att använda modet och se en annan person i ögonen. Var inte rädda för att gå därifrån om du måste. Var inte rädda för att bli arg och hantera det på ett konstruktivt sätt. Ett bra sätt. Prova din diskussionsförmåga. Bara ge inte upp. Alltså om samhället ska förändras så här och det blir en postapokalyptisk PK-konstig grej, då förtjänar de det. För ingen har gett ett bättre förslag. Då har de vunnit och då har de förtjänat det. Likaså teokratisk diktatur, fundamentalistisk religion. Det måste man också bekämpa. Det där, samma sak där. Vi måste lita på vetenskapen och mänskliga rättigheter och historia. Vi måste våga ta upp det här. Nu är det dags. Om inte nu, när? Jag menar, världen håller verkligen på att förändras riktigt snabbt nu. Vi måste enas. Vi måste vara tillsammans. Vi måste vara smarta.
Och jag tror framförallt det som allting mynnar ut i. Man måste vara ärlig mot sig själv. För om man sitter och... Jag vet inte. Jag tror att det är så lätt att sätta på sig godhetskoftan. Att jag själv är en fantastisk människa. Jag har inga förutfattade meningar. Jag har inga fördomar. Jag är Guds barn. Om man har den inställningen om sig själv så tror jag att man riskerar att bli en väldigt osympatisk, sexistisk och sannolikt rasistisk person. För att där vägrar du ta in någonting som inte stämmer överens med den verklighetsbilden som du själv har. Och ja, men till exempel att vara ärlig mot sig själv. Hur reagerar du när du går hem ensam på kvällen och du ser ett gäng med tonårskillar? Du är ensam tjej. Nej, jag kommer ta en annan väg. Med största sannolikhet för risken att jag hamnar i någonting är väldigt stor. Jag kan skita i den magkänslan. Jag kan ljuga för mig själv och säga nej, men jag är inte rädd. Det här går jättebra. De här är säkert jättesnälla. Jag ska inte ha några fördomar. Men jag utsätter mig själv för en ganska stor risk genom att göra det. Att inte vara ärlig mot mig själv och känna jag är rädd nu. Och oavsett vad den rädslan beror på. Men jag tror att bara acceptera jag är rädd. Därefter fundera, varför är jag rädd?
Mm.
Och jag tror att det är så oerhört viktigt att fundera över sina egna ståndpunkter. Att våga prata, men till exempel som det jag berättade om i förra avsnittet på föreläsningen. När en kille bara, ja, eller så finns det biologiska skillnader mellan killar och tjejer som gör att fler tjejer väljer att bli sjuksystrar än fler män väljer att bli civilingenjörer. Om man tycker att det är helt galet, ja men... Ta tag i den här killen efter föreläsningen. Du, vi måste snacka. Det där du sa. Det här är ju skitkonstigt. Hur fan tänker du? Men skrik inte rätt ut i samhällsklassen. I föreläsningssalen. Skrik inte. Det där är fel. Vad är ni så rädda för? Ta den diskussionen. Prata med den här människan. Och jag tror att det är så viktigt. Jag tror att en anledning till att väldigt många människor blir så beklämda. Är ju att de inte har en bättre förklaring. För det är en paradox att desto högre utbildningsgrad, desto högre jämställdhet ett länder har, desto vanligare är det att du vänder könsstereotypa arbeten. Det är en jätteparadox. Om man nu ska gå utifrån att det är en diskriminering som gör att vi har valt de här valen vi har gjort. Mm. Och i och med att man inte kan förklara den här paradoxen så slutar man att man skriker och blir arg istället. Men ta diskussionen, prata med den här människan. Om man tycker att det är fel, diskutera med den. Men var också beredd på att inse att du kanske har fel.
Mm. Lära sig att släppa idéer och koncept är en väldigt bra metod för att bli smartare och visare. Men man vill ju inte göra det, speciellt om du har en diskussion, dikotomi som funkat. Som är enkel att haka på. För jag menar, om jag hade varit 15-16 idag... Och allt det här är på att hända. Gör det bara så in i det med feminister hit. Och alltså, Black Lives Matter. Come on, we're gonna do this. Inget fel med det. Men människan har alltid haft nyanser. Och för att du ska ha det bästa argumentet möjligt. Så måste du typ prova det andra giftet. Lära dig uppskatta det. Och därifrån kunna ha alla möjliga argument. Om du bara står på en sida. Och du bara gifter dig med den sidan från dag ett. Ja, vi behöver såna också. Men vi behöver alla åsikter, vi behöver nyanser, vi behöver bli beprövade och inte ha ad hominem argument och att bara attackera den som pratar och försöka få tyst på dem och i en stor pöbel bara skrika och
that's not the way. Speciellt inte idag när vi har så sofistikerade metoder för att delge information. Vi har YouTube, vi har Google, vi har Instagram, vi har allt det här. Och ska vi bara bli tystare av massa skrik? Nej, nej, speciellt om man kan urskilja lite nonsens. Om du urskiljer lite liten gnutta nonsens, så är det alla vår obligation att säga ifrån. För vårt allas bästa, för deras bästa också. Det är för oss alla.
Jo, verkligen. Ja, oh, shit. Vad är vi inne på nu dagmässigt i karantän? Jag tror att vi är inne på femte eller sjätte veckan.
Nice.
Ja, jag håller på att klara ut mitt fjärde Zelda-spel.
Ja.
Jag har bakat oerhörda mängder kanelbullar.
Yes.
För dem som undrar och inte tycker att man har hittat något bra kanelbullerecept, dubbla smörmängden, dubbla kardemummamängden, typ ta en tredjedel mindre vetemjöl. Det är så långt jag har kommit.
Nej, det är speciella tider. Jag går ner till trädgården, vi har en liten area, och så kör jag mina träningar och jag har kul med det. Kör min stand-up-boxning, min MMA börjar komma tillbaka. Jag har så fokuserat med jiu-jitsu, så det är kul. Jag har kul, jag njuter av det här.
Jag tänkte på det, bara återkoppla till det vi pratade om precis. Alltså att jag fick en liknelse i huvudet från att man kör jiu-jitsu. För de som inte vet vad jiu-jitsu är, så är det att du vill komma åt brytlägen, kan man väl säga. Du vill komma åt leder.
Och strypgrepp.
Leder och strypgrepp, alltså det är självförsvarskampsport. Men det du sa till mig häromdagen, att du måste lära dig att anfalla.
Mm-hmm.
Eller hur fasen, du formulerar det i form av att du måste lära dig att lära dig hur man anfaller för att du ska kunna försvara dig. För du ville visa en teknik, att jag kan inte göra den här på dig förrän jag har visat den ordentligt.
Mm.
För att du har omöjligt att försvara dig från den innan.
Mm.
Så då kommer jag ihåg att du visade anfallet och sen så gick du på attack. Jag tänkte att det är lite samma sak i samhället idag. Om du hela tiden bara liksom, du låter mig gå på attack full hela tiden. Jag kommer inte utvecklas.
Mm.
Jag kommer inte bli bättre.
Mm.
Och jag kommer inte lära mig någonting.
Mm.
Utan det krävs att jag också blir chockad några gånger för att jag ska lära mig bra jiu-jitsu.
Mm.
Och jag tror att hela samtalsklimatet överlag är exakt samma sak. Du måste bli chockad några gånger för att du ska lära dig, för att du ska utvecklas. Mm. Du måste vara på styva linan.
Mm.
Och vara beredd att ramla, eller i det här fallet tappa ut den andra personen. Nej, men nu, du fick min hals.
Ja, en annan analogi. Men jag skulle kunna säga att det är som en rap battle. Och helt plötsligt kom feminister upp där. Och de börjar göra sån riktigt grym. Och de har bara crushat. Ingen har någonsin kunnat, de alla chokas, för de har så många flows. De har så mycket MeToo-rörelsen och allt som händer. Sen Black Lives Matter hakar på. Boom, vi har ingenting att säga. Men eventuellt så börjar man hitta rhymes som kan gå fram, och så blir det en grym battle fram och tillbaka. Så det blir något historiskt. Och jag tror det är lite det konstanalogi, men jag är från Malmö, vad fan ska man göra? Så det är det som du säger, vi måste börja prata med varandra på ett sätt. Vi har motargument. Om något, feminister borde stå upp. Kvinnor borde stå upp. Och vi män måste stå upp. Vi måste göra ett bättre jobb. Och förrän jag inte ser varenda man gör ett bättre jobb, så tycker jag det är en argument det står. Fast jag tycker män faktiskt beter sig bättre idag än vad de gjorde för 10 år sedan. Så saker händer. Men det tar tid. Och det har ju gått lite motsatt riktning. Det är inte bara i Sverige. USA säger de samma sak. Kanada. Så postmodernismen är död. Vänster och höger är också ganska dött.
Det jag tror slutligen att man måste, men hela min analogi, jag tror att man måste våga gå in i ringen med sina argument. Du måste vara beredd att du får en knockout. Du förlorade den matchen. Och den matchen kommer förändra dig för evigt, och du måste vara beredd att gå in i den matchen, hur obehagliga frågorna än är. Nu har det gått snart 30 minuter och det här var sista inspelningen. I love you babe. Thank you for this conversation.
Love you babe. Ni får det så bra. Ciao everybody.
Ciao.